Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Det var folk som jag brydde mig om som dog. Det var hot, det var droger, det var misshandlar, det var så långt bortom min värld att jag inte visste hur jag skulle hantera den.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Andrea. Välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Ja, men jag heter Andrea. Jag är i 20-årsåldern och jag kommer från en stad i Sverige. Och jag pluggar på universitet.
Och hur kommer det sig att du mejlade in till mig och ville berätta din historia?
Jag tror att jag har en ganska unik historia jämfört med tidigare berättelser här i podden. Där det handlar om min bästa kompis och allting som hon orsakade.
Om du börjar med att berätta allting från början om er vänskap. När utspelar sig det här du ska berätta om?
Det utspelar sig under högstadiet. Vi började i samma klass, i sjuan. Och hon var väldigt glad och väldigt sprallig. Och hon syndes och hördes i väldigt mycket. Hon var inte så mån om vad andra tyckte och brydde sig inte jättemycket om det. Vilket jag såg upp till lite grann eftersom att jag var ganska blyg på den tiden. Och jag hade väl egentligen också de sidorna men tordes inte riktigt visa dem. Så då följde sig väldigt naturligt att jag och Malin då blev bästa kompisar.
Kan du beskriva henne mer, hur hon var i skolan och hur eran skoltid såg ut och hur din tid såg ut där som tonåring?
Den var ju väldigt traumatisk, kan jag säga. Jag fick gå igenom väldigt starka saker som ingen ska behöva gå igenom överhuvudtaget, men framförallt inte i så ung ålder. Vi handskades med väldigt grova saker.
Om du berättar om er vänskap, ni blev alltså vänner här i sjunde klass eller på högstadiet. Kan du berätta om den första tiden när ni är vänner innan de här hemskheterna kommer fram?
Hon var ju väldigt omtänksam, brydde sig väldigt mycket om mig och det kändes som att hon såg mig. Och vi hade väldigt roligt tillsammans, hade vi. Vi hittade på mycket galna saker och mycket skoj och så. Så första tiden var väldigt, väldigt rolig faktiskt.
Vad var det du uppskattade med henne som vän?
Det var nog att hon var så framåt. tror jag. Att hon var så framåt och rolig och sprallig och även lyfte mig lite grann ut ur mitt skal. Det började väldigt oskyldigt egentligen. Hon kunde komma och berätta att hon hade blivit våldtagen. Och var väldigt ledsen över den situationen. Varpå jag och vår gemensamma kompis då, fanns där för henne självklart. Och tröstade och peppade henne. Sen ökade sakerna som hände bara successivt hela tiden. Det gick från att vara som sagt väldigt oskyldigt till att hon umgicks med väldigt dåliga människor som rörde sig i mycket kriminalitet. Och det var gäng och det var väldigt mycket droger som florerade runt. Och hon kunde komma till skolan och ha blåöga eller sår. Hon kunde komma och ha bandage eller sårförband. Och berätta om att andra människor har gjort henne illa. På den tiden så gick vi i högstadiet. Och vi delade då matsal med en gymnasieskola. Varpå hon pekade ut två killar framförallt. Och berättade då att det var killar som var med i de här gängen. Och som inte ville henne eller oss väl. För det var väldigt mycket så att det var inte bara hon som var drabbad. Utan vi blev drabbade bara för att vi var hennes vän. För de hade ju kommit på då att de kunde nå henne genom att hota med oss. Jag var jätterädd varje gång vi skulle gå till matsalen. Egentligen så skulle jag inte säga att de hade någonting utmärkande som gjorde att jag skulle behöva vara rädd för dem. För de såg ut som helt vanliga killar. Men det var just med att man visste om. Och att jag också tyckte mig uppleva att de kollade extra mycket. Men sen när saker och ting ökar hela tiden så kommer vi till en gräns där ingenting längre förvånar oss. Hon har panikattacker framför oss i klassrum och på raster och så. Och under de här panikattackerna så slåss hon väldigt mycket. Hon kunde också komma om jag på morgonen hade ont i magen och berättade det för henne. Så kunde hon slå mig rakt i magen och sen förklara och säga då att jag förtjänade säkert det där för att hon hade ju fått ta stryk för min skull igår kväll.
Ser lärarna det här?
Nej. Ingen ser det här vid det här tillfället. Eller den här tiden.
Är det någonting ni berättar för lärarna?
Nej. Det här var ju topphemligt. Allting som hände i Malins liv. Det var ju livsviktigt att det inte kom ut. Vi fick inte berätta någonting. Inte för någon. Och de här hoten som vi gick runt och bar. De fick vi absolut inte berätta för någon. Utan vi fick prata med henne. Och vi fick då prata med henne när det dög för henne. Det var inte alltid att man fick prata med henne. Utan ibland när man kom och försökte prata med henne så kunde hon bli arg istället. Och tycka att det är ju hon som mår dåligt. Det är ju inte vi. Det är ju hon som får stå ut med de här sakerna som händer.
Vad var det för typ av hot? På vilket sätt utpressade hon er?
Det kunde bland annat röra sig om misshandel och våldtäkt. Där några av de här då i gänget som hon var delaktig i hade hotat med att om inte hon gjorde saker så skulle jag eller vår gemensamma kompis råka ut för det istället. Varpå hon då blev tvingad till att göra de här sakerna som de ville att hon skulle göra. Hon kunde också komma till skolan på morgonen och berätta att hon hade tagit droger och också bete sig väldigt annorlunda. Varpå vi vart självklart oroliga. Men vi visste inte riktigt hur vi skulle göra. För vi fick inte göra någonting. Och
Sen när vi går in i klassrummet så tar det bara några minuter, sen faller hon till golvet och är helt okontaktbar. Varpå vi får ju panik såklart, för hon har ju berättat för oss precis innan att hon har tagit droger. Och det blir såklart väldigt livat i klassrummet. Jag sitter vid hennes sida när hon ligger på golvet och håller henne i handen. En lärare sitter också och försöker få kontakt med henne. Och någon ringer till 112 för att kalla dit en ambulans. Sen vänder sig läraren till mig och kollar in rakt in i mina ögon och frågar, har hon tagit någonting? Och jag tar ett andetag och tänker att nu måste jag säga det. Om hon är i verklig fara nu så kan det ju inte spela någon roll att jag säger det.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men precis när jag tänker svara så nyper hon mig i handen. Och kan då sen kommunicera via att hon kan trycka med handen. Men hon är inte kontaktbar på något annat sätt. Och det pågick i ungefär en timme.
Nöp hon då för att du inte skulle säga någonting om drogerna?
Ja.
Men reagerade inte lärarna eller någon på det här? Varför hon kan göra, eller såg de det här?
Ja, de såg. Och vi förklarade ju också för läraren som satt där bredvid att hon kan klämma med handen. Och hon ställde ju också frågor som hon ville ha svar på. Och hon klämde i min hand som svar på det här.
Upplevde du då den här klämma i handen att det betyder att du får inte säga någonting om drogerna eller?
Ja, för just hon hade ju varit helt okontaktbar och inte svarat på någonting alls tills frågan kommer att om hon har tagit någonting. Och när jag precis har bestämt mig för att nu måste jag säga det om det handlar om liv eller död. Och då nyper hon i min hand väldigt hårt.
Hur uppfattar man den här situationen?
Där och då tog jag den på väldigt allvar. Just eftersom att hon hade tagit droger innan. Jag har ingen kunskap och vet ingenting. Jag visste ju inte om det var så att det kunde ske. Att man hamnar i något sånt där läge om man har tagit droger.
Vad hände vidare just med den här situationen?
Hon åkte in med ambulans till sjukhuset. Och kom hem samma dag igen. För de hade inte hittat någonting fel.
Inga droger? Eller?
Nej. Och det var någonting som vi var rädd för när hon åkte in med ambulansen. Att nu, då kommer de komma på det på sjukhuset. Men hon fick komma hem igen väldigt fort. Och nämnde aldrig någonting om droger då. Saker och ting fortsätter ju hända. Hon är fortfarande med om såna här hemska saker. Hon får fortfarande panikattacker och svimmar och mår dåligt. Hon kunde skriva väldigt sent på kvällen att hon var där jag bodde. Men visste inte riktigt vart. Hon behövde hjälp och jag behövde komma till henne så fort jag kunde. Varpå jag försökte leta efter henne, men vart började jag leta? Hur vet jag vart hon är? Och hur handskas jag med en situation om jag hittar henne? Och det är någon farlig människa där. Vad gör jag? Sen när det kom till de här gängen så fanns det ju mestadels dåliga människor och elaka. Men det fanns ju även några som var bra människor som egentligen bara hamnade snett. Och en av de personerna var ju Erik. Och Malin hade pratat om Erik väldigt ofta. För han var en person som hjälpte henne. Han hjälpte henne ur situationer som hon inte klarade sig ur själv. Han stod upp för henne mot den här gängledaren som var den absolut värsta av dem alla. Sen kom det en dag när han skrev till mig på Facebook. Och vi började prata helt enkelt. Väldigt, väldigt mycket om allting mellan himmel och jord. Han var ju en sån människa som det var okej att prata med.
Okej, så Erik är en person som du inte hade träffat här än?
Nej, precis. Mm. Han bara skrev till mig på Messenger då.
Och hur förklarade hon den vänskapen? Att det är en kille som är hennes vän, eller?
Ja, precis. Jag minns inte exakt hur de hade blivit vänner. Men han var genomsnäll. Och verkligen en omtänksam människa. Som hon ansåg, alltså hon såg honom som en bror, förklarade hon vid flera tillfällen. Och jag och han skrev i veckor och det blev till månader. Och vi utvecklade ju en vänskap. På den här tiden så var det heller inte konstigt att man inte träffade människan. För det var, ja men, sociala medier hade ju ganska vid den tidpunkten blivit stort. Och man skrev ofta med många människor.
Frågar du någon gång om var han bor någonstans och berättar vänner någonting om hur de brukar umgås?
Ja, men hon hade berättat att han bodde i samma stad som oss och att de umgicks ofta i dåliga tillfällen egentligen. När det rörde sig om bråk, misshandel, våldtäkter, droger, alkohol, och han var den som räddade henne egentligen.
Undrade du ibland varför inte du hade sett honom?
Vid den tidpunkten så gjorde jag inte det. Jag var ju som tidigare sagt väldigt blyg och var väl egentligen också väldigt främmande med hela den här världen som hon beskrev. Men när det kom till droger och misshandlar och sånt. Och sen ansåg jag ju honom som en väldigt bra person. Men det är klart att på sätt och vis så skrämde det ändå mig att de var i de kretsarna. För att jag hade kontakt med Erik ökade ju också att hoten kom från den här gängledaren och de här dåliga människorna även från det hållet. Att de hotade även honom med mig och att de hotade mig med honom. Men vi skrev, som sagt, i flera månaders tid. Och sen kommer det en dag när Malin är i en annan halvklass än jag. Vi har alltså olika lektioner. Och hon skriver till mig att Erik kommer dö. Varpå jag skriver till Erik direkt och ifrågasätter. Och jag förstår absolut ingenting. Och hon förklarar då att den här gängledaren har gett Erik det valet att han kan ta livet av sig för att rädda mig och Malin. För att annars ska den här personen göra oss väldigt illa. Och Erik skriver då till mig ett meddelande att han har svalt tabletter och att han kommer att göra som den här gängledaren säger för att rädda mig och Malin. Jag har fullständig panik och jag skriver till honom att nej, gör inte det här. Vi löser det här tillsammans. Du ska inte dö. Vad han säger, han kan inte hota med mig. Och jag har ju ansvar för mitt eget liv. Och han kan inte ta sitt liv för att rädda mig. Det är inte rätt. Men han skriver och försöker lugna mig. Och han förklarar på ett väldigt lugnt sätt att han har tagit de här tabletterna. Det är för sent. Nu gör han det här för att han vill verkligen göra det. Han har ingenting annat kvar att leva för. Utan det är jag och Malin som han bryr sig om. Och kan han rädda oss så var han villig att ta sitt liv för det.
Ja, vad händer därefter? Vad gör man i en sån situation?
Jag försöker ju hålla mig samman eftersom att ingen fick veta vad som först gick. Så mitt största fokus där och då blir att försöka hålla ihop och inte visa någon att någonting är fel. Sen Malin hade en pojkvän som också hade skrivit med Erik. Och den här pojkvännen och Erik hade också utvecklat en vänskapsrelation. Den här pojkvännen var några år äldre än oss. Så han kommer till våran skola och han går in till kuratorn och förklarar att det är en kille som håller på eller har tagit sitt liv i den här staden.
Får han säga det för sin flickvän Malin?
Nej, det får han absolut inte göra. För när det här kommer fram till henne så blir det kaos, rent ut sagt. Hon hade en förmåga att spela ut oss mot varandra. Det var jag och den här gemensamma vännen som... Så ena stunden då dög jag och andra stunden då dög hon. Och när den andra dög så dög man absolut inte själv. Då vill hon inte ha med någon att göra. Och här så väljer hon att ringa till mig. Och jag springer ut, för hon är då utanför skolan. Och när hon får reda på att han har pratat med kuratorn och att de har startat en typ av sökinsats, så försöker hon kasta sig på vägen. Jag får försöka ringa till vår gemensamma kompis och den här pojkvännen för att de ska komma dit och hjälpa till. Och de gör det och ja, vi får dra henne från vägen. Och det kommer bilar och kör förbi och får stanna och de tutar. Men det är ingen som reagerar. Det är ingen som gör någonting. Och till slut så lyckas hennes pojkvän då få henne till diket. Och sitter och bara håller fast henne egentligen. För att hon inte ska kunna kasta sig på vägen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Under tiden som hennes pojkvän sitter och håller henne i diket så kommer hon på en idé att hur hon ska lösa den här situationen. För hon menar ju nämligen på att om man hittar Erik och hans kropp så kommer man att hitta kopplingarna till henne och kriminalitet. Och det kommer ju sluta väldigt dåligt för henne, för då kommer hon kommer bli omhändertagen och hon drar massa historier om vad som kommer hända. Så hennes idé är att vi ska gå in och ljuga för kuratorn och säga att Malin då och våran gemensamma vän hade gjort en Facebook-profil för att jävlas med mig. Det här tycker de dock gick för långt, så de försöker att avsluta det genom att han ska ta sitt liv. Och de vet inte riktigt hur de ska handskas med situationen helt enkelt. Det blev fel. Så vi sitter där inne hos kuratorn. Och jag sitter ju fortfarande med världens klump i magen, för att Erik är ju död.
Och du vet ju att det inte är en fejkprofil.
Ja.
Mm. Här och då.
Ja. Och de berättar och säger att det var ett typ av prank. Det var inte tänkt att det skulle gå så långt och att det skulle sluta som det gjorde. Men jag får ju sitta där och säga att ja, men det är okej, jag förstår, det är lugnt. För jag var ju också livrädd för hennes reaktion. Och just när hon bestämde att så här måste vi göra, det finns inget annat alternativ.
Hur agerar rektor, skolledning och de i det rummet på det här?
Just då är det ingen som gör någonting.
Säger de åt henne?
Nej. Kuratorn vid det här tillfället pratar lite grann med oss alla tre. Vi sitter ju alla tre i samma rum. Och hon lyssnar mest. Hon gjorde inte någonting egentligen. Jag kan tycka att det rätta vore att ta in mig efter det här gruppsamtalet i ett enskilt möte och verkligen fråga hur jag upplevde det här och hur det kändes för mig. Och att ge mig någon typ av stöd i det.
Mm.
Eftersom att Vad de såg var att två av mina bästa kompisar hade gjort ett väldigt elakt prank där jag trodde att en person hade dött.
Men du själv tror ju, sanningen här är ju att det här stämmer inte, utan här är helt enkelt sanningen att Erik är en person som har tagit livet av sig.
Ja, och ni ska, absolut.
Ja. Vad händer sen?
Livet fortsätter. Det fortsätter hända mycket olika saker. Bland annat så har Malin vid ett tillfälle tagit med sig en cider till skolan. Varpå vi tre då tyckte att det var lite coolt kanske att dela på den här och dricka upp den på skolan. Någonstans så ville man ju hävda sig lite grann mot henne. Eftersom att hon hade gjort så mycket saker och hon var delaktig i så mycket sjuka saker. Så vi delar på den här sidan och går sen mot lektionen. Och precis innan lektionen ska börja så får hon ett samtal och hon går undan. Och vi ser ju att hon ser väldigt upprörd ut. Hon är inte alls glad. Någonting händer. Så vi hinner ju bli oroliga direkt såklart. Eftersom att vi vet vad det kan röra sig om för saker. När hon sen kommer tillbaka så berättar hon att killen då som hade fixat den här sidan till henne hade också spetsat den. Så det var droger i den och det innebar att vi satt alltså alla tre med droger i kroppen just då. Han hade också sagt att han hade anmält oss. Så inom kort skulle polis och social komma och hämta oss och drogtesta oss, varpå vi skulle testa positivt. Vid det här tillfället så var jag ju fruktansvärt rädd. Jag började googla. Hur vet jag? Vad kan det vara? Jag stod och kollade mina ögon i spegeln och försökte lysa in i mina ögon för att göra någon slags bedömning av vad är det för någonting? Är jag påverkad? Men dagen gick och tiden gick väldigt sakta. Jag var väldigt rädd hela den dagen, men ingenting hände. Det var aldrig någon som kom och hämtade oss. Det finns ju en till kille som Malin också under hela tidens gång har pratat väldigt mycket gott om. Och det är ju Oliver. Hon vet vid det här tillfället vad jag uppskattar hos en kille. Och hon har pratat om Oliver och bygger upp en bild av att han vore min drömkille. Vi hade passat så bra tillsammans, förklarar hon, och han var någon slags mellanmänniska. Han var både bra och dålig. Han var verkligen visionen av en bad guy, good guy typ. Han stod upp för de människor han tyckte om och han skulle göra precis vad som helst för de han älskade. Så han var väldigt snäll mot de människorna han hade i sin närhet som han tyckte om. Men han tvekade inte på att göra dumma saker eller slå. Att göra dumma saker eller slåss helt enkelt. Och han tog också droger, men han ville bli drogfri. Och Oliver skriver då också till mig. Och samma sak hände igen. Vi pratar väldigt mycket. Vi skriver dag som natt i princip. Han brukade kunna skriva väldigt sent på kvällen, nästan mot natten. Och fråga om vi skulle rymma ut tillsammans. Men
så det var också en kille som, nästa kille som började höra av sig.
Ja, precis.
Får jag bara fråga, kring den här Erik, fanns det någon gång ifrågasättande kring Var det hans begravning? Var det hans släkt? Eller liksom, var det någonting skumt i det hela som han ifrågasatte?
Vid tillfället så ifrågasatte vi nog inte så mycket. Just eftersom att vi fick inte vara delaktig i den delen. Hon var väldigt noga med vad vi fick veta och inte. Och vi fick inte lägga våra näsa i blöt där den inte skulle vara. Hon skötte kontakten. Hon berättade saker när hon ville berätta saker. Men det var aldrig okej för oss att komma och undra någonting. För då var vi respektlösa.
Ja, men vi går tillbaka här till Oliver som också började skriva till dig.
Vi skriver. Och han frågar ju som sagt om vi skulle smyga ut på natten. Varpå jag vågade inte det. Jag var rädd att mina föräldrar skulle bli arg att jag hade försvunnit mitt i natten. Eller...
Ja, hur gammal är du här?
Jag tror att jag skulle fylla 14 när det här utspelade sig. Så det var ju inte någonting man skulle göra. Jag skulle inte smyga ut genom fönstret mitt i natten och försvinna. Och allra minst med en sån här typ av kille. Så jag vågade aldrig följa med på de här äventyren som han förklarade att vi skulle fara på. Vi fortsatte prata och en morgon så förklarar Oliver att Malin och Olivers gemensamma bästa vän har Oliver hittat död på morgonen. Och Oliver klarar inte av att själv berätta det här för Malin, för han förstår att hon kommer bryta ihop. Så han föreslår att jag ska göra det istället när jag kommer till skolan. Jag ska då berätta för Malin att hennes bästa kompis är hittad död. Jag mår ju såklart jättedåligt över det här. Att försöka hitta styrkan i och hitta ord hur jag förklarar för min bästa vän att hennes bästa vän är död. Till slut så har jag samlat mod och jag möter henne på morgonen. Så jag tar undan henne och förklarar vad Oliver har berättat för mig. Att den här killen är hittad död. Och hon blir jättearg och väldigt ledsen, vilket jag förstår. Hon slåss mycket. Och jag rättfärdigar det här genom att tänka att det är hennes sätt att hantera hennes sorg. Så jag bara står där och tar de här slagen och reaktionen. Sen ett tag efter så skriver Oliver till mig att han vill bli drogfri. Han vill inte sluta som den här bästa kompisen som dog. Så han har bestämt sig för att han ska ta en paus från sociala medier. Han ska fara och besöka någon släkting i en annan stad och bli drogfri. Så han säger ju då att han ska göra det här för våran skull. Och han ska försöka åka dit för att den här släktingen ska ta hand om honom då. Och hålla honom drogfri. För att han ska kunna komma tillbaka och att vi ska kunna vara ett vi, helt enkelt.
Alltså vara en relation.
Mm.
Mm. Du har ju inte träffat Oliver här.
Nej.
Men ni har en... Hur ser en kontakt ut på skrift? Är den...
Vi skriver väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Han förstår. Han... finns där. Han är precis den här idealbilden av vad jag sökte när jag var så pass ung. Men också utifrån situationen jag befann mig i. Det kändes väsentligt att ha någon som kunde skydda mig. Men som skulle behandla mig bra. Och det fanns också tillfällen när vi skulle ses. När han skrev när jag var på lektion att han var nere vid mitt skåp. Och jag hade kanske 10 minuter kvar innan jag slutade. Och han skulle vänta på mig där nere. Men precis innan jag slutade så fick jag ett meddelande att någon lärare hade kört ut honom därifrån. För att äldre personer fick inte vara på våran skola helt enkelt. Men han hade lämnat ett litet meddelande i mitt skåp. Och när jag kom ner så hade han då ristat in sin första bokstav med ett hjärta.
Så, men då när han åker iväg till den här släktingen, vad innebär det då med en kontakt?
Det innebär att vi inte kan ha kontakt. För att han behöver släppa allting som kan påminna honom om det livet han har haft här. För för att sen kunna komma tillbaka när han är starkare. Men han kommer ju aldrig tillbaka. För ungefär 2 veckor efter att han hade åkt så ringer Malin mig på morgonen. Och jag har haft en dålig magkänsla i några dagar. Och precis när jag svarar så, utan att hon hinner säga någonting, så är det som att min oro bekräftas direkt. Och jag bara säger Oliver. Och jag hör ju att hon är jätteledsen. Och hon förklarar att ja, han har dött i en överdos. Läskigt nog så lägger vi på och jag går på min skolbuss. Och jag sätter mig där, sätter i hörlurarna och åker till skolan. Våran gemensamma vän möter mig på skolan och hon frågar vad som har hänt. Det var ju vi då i våran trio som visste om allting som för sig gick. Så hon fick jag ju prata med när det var okej för Malin. Men annars fick jag inte prata med henne. Då kunde hon bli väldigt arg om hon misstänkte att vi hade pratat om någonting utan henne och utan hennes tillåtelse. Men vid det här tillfället så kom inte Malin till skolan för att hon var så ledsen över att Oliver hade gått bort. Så då hade jag ju bara den här vännen. Men jag fällde inte en tår, jag rörde inte en min. Jag var helt avtrubbad. För vid det här tillfället så det fanns ingenting som förvånade mig. Det var folk som jag brydde mig om som dog. Det var hot, det var droger, det var misshandlar, det var så långt bortom min värld att jag inte visste hur jag skulle hantera den. Så jag tror att jag stängde av. Det kommer en dag när jag börjar prata med min gemensamma vän. Alltså min och Malins gemensamma vän, vi som var i den här trion egentligen. Vi börjar prata och diskutera om Erik och Oliver och allting som händer. Och vi upptäcker att vi har fått olika förklaringar på Olivers död. Vilket gör oss väldigt förvirrade och ifrågasättande. För den här dagen var inte Malin på skolan. Vi hade ju egentligen aldrig tidigare fått tillfälle att prata med varandra utan att Malin var med. Men nu börjar vi prata om det och upptäcker som sagt hål i historien. Jag pratar också med hennes pojkvän som också hade börjat någonstans känna att det inte står rätt till. Och jag går in på Olivers Facebook-profil och jag gör en bildsökning på hans profilbild. Och det kommer upp en kändis från ett band. Varpå hela min värld stannade. Jag visste inte vad jag skulle tro, vad jag skulle tänka, vad jag skulle säga. Ingenting. Det bara stod helt still. Den människan som jag trodde var Oliver är en helt annan människa.
Och det var ingenting du frågasatte tidigare när ni skrev till varann?
Nej, jag hade aldrig gjort någon sån sökning.
Och det var inte så att du kopplade den här bilden till att det här är en känd artist?
Nej, det var ingen som var så pass känd. I alla fall inte för mig. Och jag skulle inte säga att han var speciellt känd.
Mm.
Människor som gillar det bandet absolut kanske vet vem han är. Men annars skulle jag inte säga, för jag visste inte vem det var.
Mm.
Jag skriver det här till den här pojkvännen. Vad jag har fått upp, för det var han som började ifrågasätta just den här personens roll. Efter det så ringer Malin till mig i panik och hon är fruktansvärt arg. För hon har ju då varit med pojkvännen och fått reda på att vi har ifrågasatt henne. Och hon förstår ju inte för sitt liv hur jag kan ha mage att ifrågasätta henne. Bilden är mycket riktigt på den här kändisen från bandet. Men Oliver ser nästan helt identisk ut med den här personen. Och Oliver med tanke på hans bakgrund och hotbild kunde inte ha en riktig bild på sig själv. Och här börjar jag ju såklart tvivla.
Är det det Malin säger, att han kan inte ha en bild på sig själv?
Ja. Jag börjar ju tvivla på allting egentligen. I kombination med vissa andra saker när man börjar pussla ihop. När jag börjar prata med den här vännen. Och vi upptäcker att hon inte har sagt samma sak till oss. Med Olivers profil. Jag gör också en sökning på Eriks profil men hittar ingenting. Hon var i alla fall fruktansvärt arg över att vi hade gjort det här. Och hon skulle då ta sitt liv. För att hämnas på oss. För hon kunde inte förstå hur fruktansvärda människor vi kunde vara. Så hennes pojkvän fick ta den situationen helt enkelt. Exakt hur allting gick till, det vet jag inte annat än att hon... Det var det hon sa innan hon slängde på luren i mitt öra. Att hon skulle dö. Och det var tack vare mig.
Hur agerar du på allt det här? Vad känner man i den stunden?
Jag ville ju tro på henne, såklart. Eftersom att jag hade ju en relation till Oliver. Och en relation till Erik. Och jag hade ju sörjt deras död. Det är klart att i mitt huvud så fanns inget annat. Det är klart att det var dem. I kombination med att jag känner det här tvivlet börjar komma fram mer och mer. Men vi gör ingenting åt det. Jag sväljer någonstans ner hela det här. Och accepterar att hon kanske har ljugit. Det kanske är någonting som inte stämmer. Men jag varken vågar ifrågasätta eller vill egentligen. För hela den här vänskapen har gjort oss så isolerade. Vi har blivit så isolerade mot allt och alla. Alla mina tidigare vänner, mina föräldrar. Jag vände mig helt inåt och brydde mig egentligen inte om någonting. Jag hade stängt av. Så jag hade ju tappat väldigt många vänner. Och många vänner som inte heller tyckte om det hon höll på med. För att de såg saker. Så jag kände att utan henne skulle jag vara ensamast i världen.
Vad händer med henne och vad händer med allt det här sen?
Hon och den här pojkvännen gör slut. Och vi blir ännu närmare. Om man nu ens kunde bli det. Det var bara jag och hon. Och hon hade någon sorts idé om att vi skulle rymma till en annan stad. Vi skulle byta namn och vi skulle bli prostituerade. Eller så skulle vi ta livet av oss. Det fanns ingen annan väg. Hon försökte också arrangera såna här träffar mellan mig och män. Där hon skulle få betalt helt enkelt. Och den här summan, det var någonting som vi skulle dela på, tyckte hon.
Hamnar du i såna här situationer?
Nej. Jag hamnar aldrig i dem eftersom att jag vill inte, helt enkelt. Hon försöker ju få det att hända. Och hon skriver och hon hittar mycket äldre män som är villiga att betala pengar för att köpa sex av en 14-åring. Och hon ser inte något problem i det här. Hon tycker att vi ska tjäna ihop massa pengar för att vi ska kunna leva livet. Hon ser inte att det vore olämpligt att vi ska gå och sälja sex. Hon var ju också enig med att hon skulle ju också göra det. Hon försökte trycka på det här att vi skulle göra det här ihop. För att få ett bättre liv. För det enda andra alternativet var ju att vi skulle dö. Det var så mörkt. Allting.
Jag tänkte, vi har inte pratat så mycket, vi ska prata vidare om historien, men vad hade hon för uppväxt och familjerelationer och allmän livssituation?
Jag vet egentligen inte jättemycket om hennes uppväxt på riktigt. Jag var mycket hos henne och upplevde aldrig någonting som konstigt där och då. Men hon var väldigt avundsjuk på min uppväxt och min familj och våran relation. Hon berättade väldigt mycket saker som hände i hennes familj. Att liknande saker som hon har berättat att hon är i har även familjen kopplingar till då.
Om vi går tillbaka till historien här. Det här med idén om att ni ska sälja sex.
Vi är med mina föräldrar på camping. Och vi bestämmer oss den här kvällen att vi ska gå ut och se om vi hittar några ungdomar. Att prata med och hänga med. Istället så möter vi äldre män. Och det är ingen situation som jag är bekväm i. Jag har inget nöje av att sitta och prata med äldre män när jag är 14 år. Så jag försöker ta oss därifrån. Men hon insisterar på att vi ska vara kvar och hon tycker att det är en jättebra idé att vi ska följa med dem på fest eller att vi ska åka med dem i bilen. Och nästan njuter av att se hur obekväm jag blir i den här situationen. Jag vill ju bara därifrån. Till slut så står jag verkligen på mig och tvingar henne att nu går vi tillbaka. Och med tillbaka menar jag då till mina föräldrar i husvagnen där vi bodde. Väl inne i husvagnen så ställer Malin till med en jättestor scen. Klockan är ungefär 10:50 och när klockan slår över till 12 så är det min födelsedag. Hon börjar ljuga och anklaga mig för saker till mina föräldrar som jag ska ha gjort, som jag absolut inte har gjort. Hon säger att jag har druckit, att jag har rökt, att jag har flörtat med de här männen, att jag har gjort diverse saker under kvällen. Och att jag också gör de här sakerna till vardags.
Och tror dina föräldrar på det här?
Där och då så tror de på det. Eftersom att hon hade ju rökt av de här männen. De hade gett henne cigaretter och så hon luktade ju. Och jag hade ju suttit precis bredvid henne. Så det blir ett tjafs och hon faller ihop och är okontaktbar. Och när hon sen kommer tillbaka så vill hon bara gå och sova. Hon säger i princip grattis på födelsedagen när hon kollar på telefonen och inser att klockan har slagit över. Vi går och lägger oss och dagen efter så vill hon åka hem. Så vi skjutsar henne till tåget och där ta vår vänskap slut. Jag fick nog efter ungefär 2 års tid av lögner, av hot, fysiskt våld, psykiskt våld, allt. Det är som att det är den sista droppen som jag behövde. Den här händelsen där hon kunde ha satt oss i någonting väldigt farligt.
Med de här männen?
Ja. Hon skriver sen att vi borde kanske inte vara vänner för att vi drar ner varandra och vi inte mår bra. Och jag håller med, även fast jag var väldigt ledsen. Det var min födelsedag och jag hade återigen inte jättemycket vänner kvar efter den här vänskapen med henne. Men jag kommer över det och sen ångrar hon sig. Hon vill ha tillbaka vänskapen, men jag sätter ner foten att det kommer inte att hända. Det kommer fram att ingenting av det hon har berättat har varit sant. Varken Erik eller Oliver har funnits på riktigt. De här gängen som hon har pratat om var inte på riktigt. De här killarna som hon hade pekat ut på gymnasieskolan, det var helt vanliga killar som inte hade gjort oss någonting ont överhuvudtaget. Det fanns aldrig någon hotbild mot mig, eller min familj, eller mina vänner. Allting var lögner. Hon hade ljugit om exakt allting. Hon hade sminkat sina sår, satt på sårförband utan att det fanns ett sår. Den här sidan var ju såklart aldrig spetsad. Vi hade ju märkt om det var droger i den. Vi hade ju fått någon typ av reaktion. Och med tanke på att det kom aldrig någon polis, socialen kom aldrig, trots att hon hade fått det här samtalet då och gått iväg. Och kom sen tillbaka och sa att nu åker vi dit. Men det var hennes grej. Vi fick aldrig höra rösten på någon av de här. Vi fick aldrig höra hoten själva. Hennes telefon ringde, med andra ord hennes, kanske ett larm hon hade satt. Hon gick iväg, låtsades prata och kom tillbaka och berättade. Det var alltså hon som jag satt och skrev med i flera månaders tid. Bakom både Erik och Oliver. Hon var alltså medveten om att Oliver bad mig berätta att hennes bästa vän var död. Så jag åker till skolan och hon vet att jag kommer komma till henne för att berätta att hennes bästa vän är död. Och hon har ändå mage att reagera på det sättet hon gör mot mig. Där hon slåss, hon sparkas, kastar fula ord och diverse. Trots att det är hon som ligger bakom det här. De här såren hade jag ju tvivlat lite grann på vid tidigare tillfällen. Men aldrig vågat agerat utifrån mina tvivel. För jag, vem är jag att ifrågasätta min bästa vän när hon kommer med ett sår? Ska jag be henne slita upp sårförbandet för att visa mig att hon har faktiskt blivit knivhuggen? Och hon har faktiskt sytt sig själv? Jag ville ju tro på min bästa vän. Och när hon sitter och gråter och hon visar att hon har ont, så kan ju inte jag ifrågasätta henne. Det var ett tillfälle när hon bad mig sminka över ett sår hon hade vid läppen. Och jag tar smink och försiktigt försöker sminka på det här, som hon då ska ha fått dagen innan. Och när jag försiktigt stryker med fingret så ramlar den här så kallade skorpan av såret av. Och under är det inget sår. Hennes hud är lite ljusrosa. Och jag som alltid har tyckt att smink har varit väldigt kul, kände då direkt igen att det är den effekten som fejkblod får.
De här anfallen när hon faller ihop.
Med tanke på att hon aldrig hade tagit droger innan. Och med tanke på att hon faller ihop. För att sedan enbart kunna kommunicera via att trycka mig i handen. Det finns ingen logik i det. I efterhand så har jag fått veta att skolsköterska och lärare har sagt att det här är fake. Men det var aldrig någonting jag fick reda på då. De hade sagt att det händer inte. Det är inte så det funkar. Hon är medveten. Men de vet inte varför hon gör det. De trodde att det var ett rop på uppmärksamhet. Men det var ingen som agerade.
Hur går ditt liv vidare efter ett sånt här ett fruktansvärt faktum som man då får inse efter säkert flera års tid? Jag kan tänka mig att er vänskap ändå hade pågått här ett par år. Alltså berätta hur du liksom i ditt djupaste jag känner i när du får veta sanningen.
Jag känner mig väldigt förrådd. Och jag känner mig väldigt dum. Att jag har gått och sörjt två människor som har dött. Och så har de aldrig funnits. Och att jag har gått och varit fullkomligt livrädd för människor. Som jag inte hade någon anledning till att vara rädd för. Att jag har fruktat för mitt liv och min familjs liv. Helt utan anledning.
Hur bearbetar du en sån här sak och vem berättar du allting för?
Efter att den här vänskapen tar slut så fortsätter ju hon att hota. Hon kan inte acceptera att vår vänskap är slut. Hon kan inte acceptera att jag inte vill vara hennes vän längre. Och hon kan inte förstå hur jag kan vara arg på henne. Och därför börjar hon att hota jättemycket. Hon själv säger att hon ska förstöra mitt liv. Hon ska ta exakt allt och alla ifrån mig. För hennes bild av det hela är att jag ska ha gjort det mot henne. Hon börjar ju i våran klass igen när vi börjar nian. För det här, vårat uppbrott skedde under sommarlovet från 8:an till 9:an. Hon börjar då i våran klass men slutar ganska kort därefter. Eftersom att det är egentligen ingen som vill veta av henne. Varpå hon lämnar ett avskedsbrev till mig och kompisen i vårt skåp och sticker sen. Och hon skapar väldigt mycket drama. Hon dyker upp på ställen där jag är för att hon ska prata ut. Trots att jag har gjort väldigt klart och tydligt att jag vill inte ha med henne att göra överhuvudtaget. Hon får också veta vid det här tillfället att jag och den här vännen har börjat gå till kuratorn och öppna upp oss om allting som har hänt för att få hjälp. För hennes hot är fruktansvärda. Hon ger sig inte. Hon säger sig ha väldigt mycket information som kan bland annat sätta mig i fosterhem. Hon skriver att snart så kommer jag hamna i fosterfamilj. Och att om vi har tur så kanske vi hamnar i samma. Hon kallar mig även syster i samma mening. Sen går det några dagar och så kommer mycket riktigt en kallelse till ett möte med socialen. Där hela min familj och jag är kallad. Jag har vid det här tillfället som tur är berättat för mina föräldrar. Om allting som hon har utsatt mig och kompisen för. Så vi går in på det här mötet och jag börjar berätta. Utan att egentligen ha något bevis på att det är hon så börjar jag berätta om den här människan. Och efter ett tag så kan personen från socialen som vi mötte bekräfta att det kommer från hennes mail. Hon har då önskat att hon ska kunna vara anonym men inte hängt med på att då kan hon inte förklara vem hon är. Så den här anmälan skrivs ju av såklart. Hon påstod bland annat att jag blev slagen hemma, att vi hade det fruktansvärt dåligt, att jag tog droger, att jag sålde sex och en massa annat. Men den här pricken hos socialen, den fanns ju kvar såklart. Även fast vi inte hade gjort någonting. Jag var oskyldig och min familj var oskyldig. Och hon var villig att skada hela min familj. Som hade öppnat sina armar för henne. Vi under de här träffarna med kuratorn så blir det tal om att blanda in polis. Så jag och den här vännen får träffa två poliser och berätta om den här historien. Varpå de gör bedömningen att det skulle räcka för en anmälan. Vi sitter i förhör och jag har skrivit ut en hel bunt med papper. Bara med hot efter att våran vänskap har tagit slut. Vi gör den här anmälan men vi får sedan beskedet om att det är nedlagt. För att det fanns inte bevis att det är hon som har skrivit från sina profiler.
Går inte det att ta reda på från polisens håll?
Jag kan tycka det. Men jag vet inte om det lades ner för att vi var så unga. Om den här bevisbristen blev någon sorts undanflykt. Jag vet inte. Men jag kan tycka att polisen absolut hade kunnat ta reda på det.
Hur bearbetar du en sån här fruktansvärt traumatisk historia och erfarenhet? Och hur har det här påverkat dig som person framåt egentligen? Och även i dina vänskapsrelationer och relationer med människor överlag?
När saker och ting äntligen börjar lugna sig så är det bara ett halvår kvar av högstadiet. Sen är det dags att börja gymnasiet. Och då var det ju stress att tänka på gymnasieval. Så vi hade egentligen ingen tid eller möjlighet att sitta och älta och bearbeta det förflutna. Utan nu, målet vart istället att återta det lilla som fanns kvar av högstadietiden. tiden. Så bortsett från de här kuratorträffarna där vi bara berättade om vad som hade hänt, så har jag nog inte bearbetat det speciellt mycket. Det är först nu, drygt 10 år senare, som det här verkligen har kommit upp till ytan. Och jag har insett verkligen vad det är hon har gjort.
Har du funderat någonting eller fått något svar på vem är hon och varför har hon gjort allt det här?
Jag vet inte varför hon har gjort det. Min enda tanke är att hon ville göra mig beroende av henne. Att jag inte skulle kunna lämna henne. För att jag bara skulle ha henne. Och för att vi skulle förenas i någon typ av hemlighet. Men det har ju absolut påverkat mig och den jag är som person idag. Idag när jag har reflekterat över våran tid tillsammans och våran vänskap, så får jag ju större förklaring till varför hon gjorde som hon gjorde. Och det är ju att hon är en psykopat. Jag ser inte hur en frisk människa kan låta sin bästa vän, som man påstår sig älska mer än allt och som betyder mer än allt, gå igenom det här. Och att klara av att ljuga om så mycket saker, och att hon ens själv klarade av att hålla rätt på allting. Och än idag så har jag inte fått en enda förlåtelse eller bekännelse av henne. Hon bor ju fortfarande kvar i närheten.
Har du stött på henne?
Jag har stött på henne, men valt att gå åt ett annat håll. Så vi har aldrig kommunicerat så. Hon har försökt att skriva ibland. Hon kunde också lämna brev i brevlådan när jag bodde hemma. Och där hon låtsades som att hon hade rivit ut en sida ur sin dagbok, där hon under tiden vi var bästa vänner beskrev hur fantastisk vår vänskap var och vad mycket roligt vi gjorde. Någonstans för att manipulera mig till att tycka att vi ska hitta tillbaka till den vänskapen. Och med tanke på allt hon var villig att göra i efterhand, när jag bara ville bli lämnad i fred. Jag ville försöka gå vidare. Men hon var villig att förstöra hela min familj, som inte hade gjort någonting. Det bekräftade verkligen min tanke om att hon är en psykopat.
Vad skulle du vilja förmedla för, ja men, både egentligen kunskap och tankar, och vad vill du att lyssnarna ska få med sig från din berättelse?
Dels så vill jag förmedla att det här kan hända i väldigt ung ålder och att det kan utspela sig på ett till synes väldigt oskyldigt sätt. Jag skyddar inte henne genom att inte berätta. Om hon hade varit utsatt för alla de här sakerna, så hade någon vuxen behövt veta. Jag trodde ju att jag skyddade henne genom att inte säga. Men om jag hade litat på någon vuxen och faktiskt känt att jag kunde berätta, så kanske det här hade slutat på ett helt annat sätt. Det hade inte behövt gå så långt. Och vi hade kunnat få hjälp allihopa, istället för att det skulle pågå i 2,5 år. Och beröva mig på egentligen vad som kan vara den roligaste tiden i livet. Där man bara får vara barn och inte tänka på så mycket vuxensaker. Sen tänker jag också på skolans bemötande. Om någon skolpersonal ser det här hända, flagga någonstans. Till en kurator eller till föräldrarna, eller prata med eleven i fråga. Kolla läget. Det skadar ju inte att fråga hur någon mår. Även om jag kanske inte hade vågat öppna upp mig och berätta om allting, så hade jag kanske successivt känt att jag kunde bygga upp en tillit. Och att någon hade uppmärksammat att vi sprang in och ut från lektioner och mådde väldigt dåligt. När jag kollar tillbaka på bilder på mig själv från den här tiden, så ser jag ett väldigt mörker. Jag är helt avtrubbad och det finns ingen glädje eller liv i mina ögon.
Podplay, en del av